Hockeystudions försångspodd har åkt ner till Göteborg, och vem passar bättre än att sitta 60 minuter och prata hockey med Joel Lundqvist. Välkommen.
Tack så mycket.
Sommaren är över, det börjar närma sig hockeysäsong, och vi måste ju stanna kvar med den här fantastiska sommaren. Sommaren 2018 upplevde jag var bättre än 2019, men vad är ditt bästa sommarminne från sommaren?
Nej, men jag tyckte också, det var en bra sommar överlag. Vi har ju våra 4 veckor i juli. Och man fick vara med familj och vänner och liksom uppleva svensk sommar. Det är det man liksom tankar på nivån liksom, med energi och mentalt för att släppa det hockeymässiga för en stund. Så att jag tyckte hela semestern var faktiskt, vi sa det hemma med familjen, var väldigt nöjda med semestern som helhet. Så att så man ska plocka någon enstaka, jag vet inte, men jag tyckte helheten de 4 veckorna blev bra.
Vad gör ni på semestern? Vad har ni? Du har ju barn, så att då hamnar barnen i fokus. Ja. Det är inte Joel Lundqvist med fokus, utan barnen.
Men vi gjorde faktiskt en bra grej där vi innan semestern skrev ner lite förväntningar och vad man ville, alla i familjen. Fick komma med lite önskemål och lite sådär, så man hade en liten lista med grejer, och då kan man plocka in lite av de bitarna under resans gång. Allt kommer ju inte med på listorna, men just att då får man allas förväntningar under en semester som kan variera väldigt. Så att, det var en bra grej som vi provade med barnen, och det blev väldigt bra.
Hur gamla är barnen? Alltså, är de i Skara Sommarland åldern, eller Ullared, eller High Chaparral, eller vad är det de?
Nordens Ark,
om man säger.
En djurpark ville alla tre faktiskt. Och där var vi var ju, ja, de är 11, 8 och snart 4 då.
Okay.
Så att det är just mixen, och svårt kanske att få alla att gilla samma saker när det skiljer så pass, men djurpark ville alla tre i alla fall.
Ja, just det. Även 11-åringen, för jag kan tipsar om, ja, men äldre gillar barn, att det kommer gå över den.
Ja, det är så. Det är så. Ja, men hon gillar djur fortfarande, så att det var intressant.
Du har hållit på väldigt länge med hockey. Du är, vet du vilken plats du är på äldsta listan i SHL?
Äldsta och spelare?
Nej,
eller?
Den som är äldst i ligan alltså då.
Jaha, nej. Det är ju några gamla stötar kvar. Vi har ju en riktigt gammal i laget här med Prins. Så att,
och han leder, kan jag berätta.
Ja, han gör
så
det.
Du är nummer 2, är du?
Jag är nummer 2?
Ja, du och Viktor Fast och delar andra platsen.
Ja, okej. Okay. Och Fabricius är också 82 där. Jamen. Men det skiljer några månader kanske.
Precis, ja, du stod på nummer 2 då. Så okay. Du är född hyfsat tidigt i mars på året.
Just det.
Men du, hur förändrades det från när du var 18 år och nu ska du fylla 38? En försäsong då och sommaren, hur har de förändrats för dig? För du måste ju, stämmer att du måste jobba hårdare för varje år som går för att hänga med?
Alltså hur man tränar har ju förändrats ganska mycket. Dels under maj-juni när man lägger den här tyngden i sin träning. Och sen på sommaren så blir det ju kanske mer att man kan sin kropp på ett bättre sätt. Hur den reagerar, vad man behöver. Så att man måste nästan vara lite smartare i sin träning.
Okay.
Träna hårt till viss del självklart, och det måste man. Men man måste liksom veta vad man gör också, och lite vad sin egna kropp behöver. Man är inte 20 längre och kanske inte gör alla övningar precis som de gör. Utan man tar bort någon, lägger till någon annan, just för att liksom lära sig vad som är bäst för en själv då.
Mm, mm.
Men i grund och botten så jag gillar att träna, alltid gjort, så att det är klart det är en nyckel för mig att ha en vältränad kropp.
När jag gjorde lite research inför den här podden så lyssnade jag med folk runt omkring det. Vad är speciellt med Joel och vad ska jag prata med honom om? Och då sa de att han är ju på gränsen absurt noggrann med sin kropp, hälsan och alla detaljer och så vidare. Och om vi går in på din fysiska status, ligger du fortfarande i topp i Per Edlunds tester. Är det korrekt? Och kan du förklara lite hur de här, när de säger Per Edlunds tester, vad är det för något?
Ja, alltså det är klart vi har ett koppel av tester där vi mäter allt från maxstyrka till uthållighet och explosivitet då. Och de bitarna som jag är bra i, eller det är uthålligheten och maxstyrkan är också bra.
Jag har sett den här bilden när man cyklar på en, nu visar jag liksom som en maskrörelse framför ansiktet här, när man det är väl här CO2 max eller VO2 max.
VO2, ja, ja precis. Nu har vi gått över till Copetus och nu springer
vi. Ni har gått tillbaka till Copetus.
Ja, men så det går lite i vågor, men vi springer faktiskt 3000 meter nu då. Och de som har lite skavanker och inte springer, de gör cykeltestet då med mask. Så att vi ska ju under 11:15 då om vi ska vara godkända i
våra. Är det 3 kilometer?
3 kilometer.
Vad springer du 3 kilometer? Copetus på?
I år sprang jag på 10:32 tror jag.
Okej, okay. Och den placeringen, den tiden räckte till?
Ja, en tredje plats i år. Jag var tvåa i fjol. Lite bättre, men Max är ju, han är svårare att på.
Max alltså. Kurtz alltså?
Ja, Max Friberg.
Max Friberg.
Ja. Och sen har vi Joel Mösterna som gjorde en sån kalasspurt i år. Mm. Sista varvet. Så att de var svåra. Men uthålligheten är viktig för mig själv och mitt egna spel. Att jag orkar spela och åka mycket. Och sen maxstyrkan har jag ju en bra grundtränad kropp. Så där. Det som jag har sämre som allt, det är det explosiva. Hur de här snabba skären liksom, och hoppa och sådär. Där är jag inte lika bra om man ska vara ärlig. Så att det finns saker att förbättra.
Men du vet, en 37-åring kommer trea på Cooper-testet. Är det ett underbetyg till de här, vad ska man kalla för, lättare forwards då, som Lash och alla de här? De borde ju, med en yngre kropp, borde de liksom vara bättre än dig. Eller är du grymt bra på det? Har du alltid varit bra på det?
Men jag har ju, jag har väl ingen superlöpsteg, det kan jag inte säga. Jag har väl ändå varit med tätklunga när man har sprungit mycket genom åren, det har jag. Så att det är svårt att säga. Skulle jag inte ha det, då tror jag liksom, då tappar jag en viktig del i mitt spel och orka åka mycket och vara intensiv och sådär. Så att det är nyckel för mig att kunna spela mitt spel.
Vilka mer av Per Edlund då, han som är fysansvarig i Frölunda, hans tester ligger du väldigt högt uppe på då. Vilka av Per Edlunds mer tester ligger du bra till? Alltså?
Men det är ju de vi mäter mestadels. Som jag sa, maxstyrkan är bra, BM, knäböj, bänkpress och de här. Uthållighetsdelen ligger bra till. Utan det jag är mindre bra på, det är just det explosiva när vi hoppar.
Spänsten.
Snabba löpningar kanske 5-10 meter och någon riktningsförändring liksom. Och det är också en viktig del, och den har jag väl liksom nästan aldrig haft på något sätt, utan jag har väl kanske byggt mitt spel på ett annat sätt, men jag har ju aldrig varit den mest explosiva skridskåkaren liksom, och kommer nog inte bli heller, utan det är vad det är. Man får liksom jobba med sina styrkor där.
Har det här kommit naturligt för dig att du har bra värden, eller har du lagt ner din själ i att träna hårt och träna rätt?
Jag har alltid gillat att träna, och det är klart när man var yngre, jag höll på med många olika sporter fram till man var 16. Jag vill läsa någonstans att du har ju som störst påverkan på din syreupptagning, alltså i 13-15-16 års ålder. Och där var det någon form av träning varje dag nästan, men det var inte bara hockey utan det var fotboll och innebandy och sådär. Så att det tror jag, det la en bra grund. Och sen det är klart de junioråren i Frölunda när man kom hit som 16-åring. Och
tränade rejält.
Tränade väldigt hårt, ja. Under 3 år där. Det la en bra bas för min karriär liksom. Och sen det är klart vi. Jag har ju haft Perrar som fystränare i nästan alla år i min karriär. Och liksom han står ju för någonting. Och det är liksom att man måste stoppa in rätt mycket för att vara här. Så att det är klart. Det har väl gjort till vad man är idag rent fysiskt då.
Är hela din familj alltså fysfenomen, kan man säga så? Alltså, mamma höll på med idrott, va?
Nej, min mamma, hon är sjukgymnast, så hon tog med hand om skadorna då. Både idrottsskador och annat då. Men sjukgymnast och pappa var ju skidlärare eller drev skidskola i Åre. När vi växte upp, så att de kom ju inte alls från någon elitkarriär eller idrott på något sätt, utan mer stöttande och fanns med i bakgrunden liksom, och verkligen bara stötta på ett positivt sätt. Men det var ju aldrig att de var inne i själva idrottandet och gav råd och tips kanske så sätt, utan mer mentalt och stötta och ställa lite frågor sådär. Så att
Är Henrik också alltså, har samma inte lätthet att kunna röra så långt och så vidare. Men märker ni att ni har liknande kroppar och liknande?
Jo, alltså vi var mer lika när vi växte upp. Och sen är det klart när vi tränar ganska identiskt upp till kanske 20-årsåldern. Sen börjar det komma lite mer inriktat mot målvakter och träning, hur han bedriver det. Då, så att, då börjar det skilja, och idag skiljer det 8-9 kilo på oss liksom i vikt.
Okay.
Så att det är klart vi tränar olika och vi behöver olika saker. Och det är även, vi har en syster då som var väldigt aktiv och åkte skidor och tävlade i tennis och sådär. Utan det gemensamma är väl egentligen tävlingsinriktningen som vi hade.
Det, precis, ja.
Och det fick vi alla tre, trots att vi har två föräldrar då som inte tävlade så på den nivån. Men det blev någon blandning där.
Det var vad folk säger, att du måste prata med hans noggrannhet och så vidare. Sen är ju tävlingsskallen som är unik. Det är kanske svårt för dig att sitta själv och prata om det, men hur får man en god och bra tävlingsskalle? För jag har förstått att du är så noggrann med allt du gör bara för att du så oerhört gärna vill vinna, så att säga, liksom. Att det får inte fuskas på någonting. Var kommer det här ifrån? När du och bror Henrik låg och slog, så att alla ville vinna slagsmålet?
Ja, men det kom tidigt. Och det är ju inget man, som jag sa, våra föräldrar var inte alls på det sättet. Eller prata tävling eller idrott på det sättet. Utan vi bara hade det från start, kommer jag ihåg. Och det var liksom tävling i allt vi gjorde.
Mm. Men det var då att springa först till matsalen eller vad, hur?
Det var allt från självklart idrottandet, men sen spela spel, läxförhör, prov.
Man var bäst i skolan också.
Ja, men så var det ju liksom. Man kollade vad den andra hade. Och mycket var en tävling liksom. Okay. Och det spårar ju oss hela tiden och liksom ligga i det och bli bättre.
Vem var bäst av er två då? Om du lägger ihop det. Jag har en känsla av att Alfa John kompis i tävla och han vann över mig. Spelade ingen roll vad det var, så att säga. Liksom, så jag har spelat tennis, pingis. Ja. Han vann alltid. Han var lite bättre.
Ja, okej. Okay. Nej, men vi skulle säga att vi, i och med att han blev målvakt tidigt och sådär, så själva hockeyn kunde man ju inte jämföra så. Mer tennis, kanske skidor. Där vi tävlar en mot en, om man säger. Då var det ju mer i dagsform. Där slog vi varandra.
Ni var så jämna alltså.
Ja, så ena dagen kunde den ena vinna och nästa den andra. Och samma i brottning liksom. Man skulle brottas, så var inte den andra mycket starkare. Utan det var lite dagsform som avgjorde det. Utan det var kanske mer, om man ska skilja hockeyn där. Han när vi var 15-14 kom jag med i TV-pucken ett år tidigare med Skåne där. Så att där var han lite före.
Kanske svårt att jämföra utespelare och målvakter.
Ja, det blir ju det. Samt som att skulle man se rent fysiskt och lite sådär, så var vi väldigt jämna upp dit till den åldern här.
Vad är vinnarskalle för dig?
Ja, det är att man inte ger sig. Man är, behöver inte vara liksom bäst tekniskt eller fysiskt för den delen heller. Utan det är att man liksom, man ger inte upp, man kör tills det liksom, ja, du förlorar eller vinner, eller du är besegrad, men du ger inte upp liksom.
Man har gjort allt man kan.
Man har gjort allt man kan, och man har driv liksom som smittar av sig, eller man liksom visar för sig själv då att jag ska ta den här matchen eller vad det nu är liksom. Utan att man sänder verkligen de signalerna och man ligger på gränsen liksom för det man ska göra. Men
innan
det är ju
propparna går på något sätt.
Ja, men lite så. Så att just då här att det liksom
Brinner
lite, fast på ett bra sätt förhoppningsvis då.
Du är ju lagkapten och du är med i en lagsport. Så det är ju inte bara du som kan ta pucken, utan ni är ju fem på isen plus en målvakt. Hur gör du för att dina lagkamrater ska förstå att nu går vi in i bubblan, nu ska vi vinna?
Nej, men det är ju saker du inte kan sätta på andra, utan alla har ju sitt sätt att förbereda sig och hur mycket man vill vara i den här bubblan, utan det är upp till var och en. Vi är liksom på en professionell nivå där alla förbereder sig på sitt sätt. Sen är det ju självklart att du har ett spel som du har satt liksom med ramar för laget, och där är det oerhört viktigt att du liksom, det är laget först och du gör det som är bäst för laget. Sen hur du förbereder dig eller hur du löser olika saker på isen, det är liksom Det blir lite upp till varje individ sådär. Men har man bestämt någonting, då är det liksom, det är ju de ramarna man håller sig till.
Mm. Men vad, om det är en träning eller matchmoment och ni har genomgång dagen efter och du vet om att du har en yngre spelare i laget som du tycker inte ger hjärnet för laget, orkar du ta den diskussionen eller konflikten, eller ska tränarna ta det, eller hur gör du för att laget ska bli bättre?
Nej, men det är klart, det har väl hänt att man har bränt av någon liksom i tid och otid på något sätt. Nu, jag tycker själv att man har blivit mer balanserad med åren liksom, även fast det kan brinna självklart, men vi har fler i laget som har de dragen och ställer de krav.
Vilka då? Vilka är det som du känner är de här ledarna och som Niklas Wikegård pratar om, kulturbärarna liksom då i Frölunda? Vilka, ja, är det?
Nej, men det är klart en sån som Lasse som kommer tillbaka som har varit här i många år och vet hur saker och ting fungerar, varit med och vunnit också. Så han är bra på att ställa de kraven också. Hjalmarsson har varit här länge. Ståhlberg. Sundström tillbaka. Och sådär. Så att, sen, man kan leda på olika sätt. Alltså, en sån som Max Friberg. Han är liksom alltid glad och positiv i ett omklädningsrum. Men sen när det är väl en match, då brinner det. Och han går liksom i bräschen med sitt hårda jobb. Liksom.
Mm.
Sen, och där sätter ju han nivån på något sätt, utan att kanske stå och peka finger på någon annan, så visar han liksom, här uppe ligger vi i jobbet och tävling. Så att det är oerhört viktigt att ha sådana spelare.
Jag ställde en fråga på sociala medier igår att jag skulle träffa dig och vad vill ni möta om Frölunda, ställde jag en öppen fråga. Och då var det någon som sa här, Frölunda har väldigt många ledare den här säsongen. Sundström har kommit hem, Lasu och du och så vidare, så finns det fler i laget. Kan det bli för många ledare i ett omklädningsrum? Du som vet hur dynamiken funkar.
Det tycker jag inte. Utan som jag sa, man leder på olika sätt. Och det är ju inte att vi tävlar inbördes som en som leder. Utan vi vill ju att alla ska liksom vara drivande i laget och i gruppen. Och det är ju bara ännu mer positivt om du har spelare som kommer in och vill ta mycket ansvar. Och liksom visa vägen på något sätt. Så att det ser jag enbart som positivt, och särskilt spelare som har varit här, kan föreningar, varit med och vunnit, vet vad det innebär, vet vad som krävs. Jag tycker det är väldigt positivt.
Din meritlista är imponerande. Du har ju 4 SM-guld, 3 VM-guld och 3 Champions Hockey League titlar vilken pokal är du mest nöjd med? Du har grabbkväll hemma på där. Vilken pokal tar du fram? Det här
nej, alltså, det är så mycket jobb bakom varje medalj på något sätt. Det är klart att när man vann första guldet med Frölunda 02-03. Frölunda hade inte vunnit på 38 år, tror jag det var. Man som ung spelare får vara med om hela den resan. Det tror jag var väldigt... Det satte någonstans nivån för min karriär. Liksom, hit vill jag igen. Spelar en hel karriär utan att vinna och få känna den känslan och veta lite att, ja, vad man ska gå igenom. Så det är klart du letar efter någonting kanske.
Mm.
Men får du vara med och vinna tidigt i karriären och dels få ett bra gäng, känna den känslan och vara med och vinna. Det satte någonting inombords att hit vill jag varje år liksom, och få uppleva det här.
Hade dragkedjan bildats redan då?
Ja, vi hade ju spelat något år där då, kommer jag ihåg. Så att det är klart att det var en härlig tid att få komma in i ligan och få spela både med Magnus och Jari då på den tiden.
Var ni årsbarn då?
Ja, då Magnus var 80, Jari 81 och så jag 82. Okay.
Så att, var kom dragkedjan ifrån? Var att det var att de var snabba på isen? Det blev lite nostalgi.
Det var, jag tror det var någon på GT där Zäta kallades han, om han
Zetterström,
ja. Ja, åker där. Kan ha varit han som skrev något. Men det, jag kommer faktiskt inte ihåg. Men det var tacksamt också. Vi hade väldigt bra lag som jag sa, med många äldre som tog mycket ansvar och den här mixen liksom, gammal, ung, det är ofta så det har varit, kan jag tycka, i lag som har man fått vara med och vinna, där det finns den här blandningen liksom, och det skapar något bra mix av det hela.
Gjorde du 26 poäng den säsongen, det är riktigt bra av en sista års junior där.
Ja, det kanske jag gjorde då, ja. Ja, men jag är inte känd. Jag har inte känt för mitt minne där på saker och ting, men det är klart det var några bra år där inledningsvis.
Jag sitter och kollar på din statistik här innan vi ska in och prata lite mer om Frölunda då, och det som fascinerar mig det är ju två saker. Du har vunnit fantastiskt mycket. Du stannade kvar ganska länge i Sverige innan du vågade eller valde eller hoppa på då Dallas då. Vad var det som gjorde att du inte åkte över som efter det här guldet? Alltså 26 poäng som sista års junior. Det borde räcka till ett NHL-kontrakt. Alltså,
ja, nej, ja, faktum var att jag hade inte kontakt med Dallas överhuvudtaget. Det var nog 6 år. Jag blev draftad 2000. Åkte på en summer camp. Och sen var det nog väldigt tyst där i många år.
Vi gick ändå i tredje rundan.
Ja, jag hörde inget i alla fall. Och det var ju lite skillnad också, för då hade de ju rättigheterna hela tiden. Mm. Som idag så försvinner väl rättigheterna efter några år. Så att, det blev lite att ja, han får väl stå på tillväxt eller så får det bli liksom. Och det var ju samma, Henrik åkte över 1 år innan mig bara. Han hade ju haft några riktigt bra säsonger där. Men... faktum var att det var efter 2006 och VM-guldet där i Riga. Det var i samma veva där under den turneringen. Det liksom började komma ordentligt snack och så blev det klart där då.
Mm, mm. Sen var du 3 säsonger i Dallas organisation. Du var ju mestadels i första året så delade du säsongen. Andra säsongen så var du mer NHL och sista säsongen så var det 43 matcher. Om man ser statistiken så ser det ut som att du var lite skadedrabbad de här åren.
Det var ju mitt sista år. Första året och andra året så var jag hel, utan det var mitt sista år. Dålig timing när de skulle skriva nytt. Då fick jag min första riktiga skada faktiskt. Jag hade inte haft någonting. Jag brakade in i sargen och så fick jag spricka i skulderbladet. Så jag missade ju 10-12 veckor där mitt i säsongen. Så att... kom väl inte riktigt igång och sen i slutet så skulle jag åka på VM och då drog jag baksidan i låret där, så då fick jag packa ihop där också. Så att summa summarum, jag hade gärna varit kvar i Dallas som det hade liksom, eller NHL och försökt kriga på, men det hade ingen bra sista säsong. Fanns inte förutsättningar för något bra kontrakt, utan mer ett tvåvägs någonstans, så det var jag inte riktigt sugen på. Så att då valde jag flytta hem, göra en ny satsning med Frölunda där.
Ja. Ångrar du någonting eller kunde du gjort någonting annorlunda eller var det bara den här oturliga skadan som gjorde att...
Nej, alltså jag hade ju, det var ju inte att det låg något på bordet som var superbra som jag kände att de tror på mig och dit vill jag, utan jag kände att är jag tillräckligt bra då får man en chans igen liksom. Så det var ju så jag kände, jag åker hem, men det var inte att jag stängde dörren för NHL, utan kommer jag spela tillräckligt bra då får man chansen igen kanske. Så att det ångrar jag inte, absolut inte.
Nej, och du har haft fina år i Frölunda måste man ju säga i alla fall. Du blev lagkapten till säsongen 2009-10. Vilka ledarpersonligheter eller lagkaptener hämtar du inspiration för? Och vilka har du sett upp till? Och
I grund och botten är man ju klart sig själv och de värderingarna som man har vuxit upp med från föräldrar och familj på något sätt. Sen är det klart kom upp ifrån där med Mikael Andersson, många år i NHL, Jonas Jonsson, ledartyper på sitt sätt. Sen någon som verkligen det är klart NHL när man var där också och se hur de leder, hade vi Brandon Morrow i Dallas. Inte den som pratar mest men visar på isen väldigt...
Stenhård va?
Stenhård, gjorde allt. Han liksom gjorde mål, passa, slogs och liksom, han stod upp för varje gubbe där. Men en som kom in där sent var ju Mattias Nordström.
Ja, just det.
Kom från Kings till Dallas. Och han hade ju varit kapten i många år i Kings när han kom till oss där. Man blev imponerad av dels hans personlighet men hur han liksom... ledde i omklädningsrum, hur han såg de yngre och kunde ta de äldre. Och det tror jag är viktigt liksom, i ett omklädningsrum där du liksom, du ser varje individ på något sätt och alla är lika viktiga oavsett ung, gammal eller hur mycket du spelar. Så att, han gjorde verkligen avtryck på den korta tiden vi spelade ihop faktiskt.
Då säger att han har någon ledaraura runt sig, att när han kommer ner i ett rum att liksom han hamnar i mitten nästan på något sätt.
Ja.
Nej, men sen alltså... utstrålar han ju en typ av stenhård när han rakade skallen och allt.
Ja. Det är, absolut, så att nej, han var imponerande.
Gick Dallas för kuppen sista året? Alltså, var det liksom en satsning där ni gjorde?
Det var ju, vad blir det? 07-08, mitt andra år. Då gick vi ju till semi, va?
Okej.
Okay. Åkte mot Detroit i...
Vi spelade 18 matcher sen i Cup, jag 7 poäng där. Ja.
Så att det var ju konferensfinalen där. Så att det var nära, men ändå inte på något sätt. Men då kom det in lite spelare. Sen var det ju tyngre sista år där, då vi missade slutspel.
Mm. Du var väl, måste ha varit där under Mike Modanos stora sid också kanske?
Ja, det var ju egentligen... han hade ju kanske mer tidigare, men var ju ändå... Det var ju stort, för när jag kom så hamnade jag bredvid honom i omklädningsrummet. Det var ju liksom... Sjukt stort.
Men han är ganska lättsam, sägs det.
Ja, nej, det var jättebra kille. Sen är det klart han har varit där i många år och hade sin krets som han liksom var
hängde med.
Ja, hängde med sådär. Så att, men just i omklädningsrum och i hallen så var jättebra kille.
Mm. Vad lärde du av honom?
Man kollar ju mycket. Just hans skridskåkning var inte att man lärde sig, men där, hans backhand var ju också helt enastående. Hur han kunde snärta till backhandskott och stenhårda pass och det här, så att det är klart man tittar och liksom försökte ta in, men det var kanske inte att man efterliknade så mycket, men det är klart man, det var stora spelare som man hamnade med där, som, vad var man, 24, det var Sergej Zubov, Murray Turk och Jerry Lehtinen. Det fanns många ledande spelare i Dallas då.
Mm. Det måste ha varit en rolig period.
Ja.
Som sagt, var du 37 nu. Hur gör du för att orka ännu en säsong? Det var lite roligt när vi skulle få till den här podden, så var det ju, vi båda var upptagna, men främst du, så är det ju sponsorer och det är resor och det är saker och så vidare. Det är ju inte bara att spela hockey. Jag tror många kanske tror att men det här är ganska bra. Men ditt schema för säsongen måste ju vara helt galet.
Första 2-3 veckorna i augusti brukar vara körig. Alltså. Det är okay. Mycket det är sponsorer och sen är det inspelningar, det är fotograferingar. Och plus att vi har långa dagar då med träning. Så att
det blir grunden.
Ja, men så är det. Så att det blir till att planera och använda weekcalendar där liksom, när man får in alla grejer så att det inte glöms av saker till höger och vänster. Sen brukar det lugna ner sig eller lagom till seriestart här då.
Är det kul det, eller är det sånt här som gör att man, när du ska ta beslut om din framtid, väger in att nej, jag vet inte 17 om jag orkar ett år till? Eller
nej, men jag tycker det är en del av det. Jag har inga problem med det. Så länge det är liksom i anslutning till hockey och man är här och det liksom planeras in. Det jag har svårare med det är kanske när det tar av mitt andra liv, alltså familjetiden. Mm. Det kommer lite korta snabba ändringar, det är någon ledig helg som försvinner för man ska göra ditten datten eller sådär, och det är klart man planerar mycket där hemma också för att få det att funka med 3 kids och aktiviteter och matcher och allting vad det är, så att det är klart jag månar verkligen under den tiden. Mm. Och då gäller det att planera tid, så att det vet man ju här inne också i klubben att jag vill ha koll på grejerna så det inte kommer något i sista stund, så för då blir det, kan det vara svårt att lösa.
Då blir du tjurig.
Det har hänt, och det vet de om också. Så att de brukar ligga i framkant med sakerna.
Det finns 2 saker som är lite unikt med dig. Den ena är att du bor alltså på... Det här kanske låter som inte jag är från Göteborg, som att jag är dum i huvudet. Men du bor alltså på en ö utanför Göteborg. Du åker färjan till stan och sen åker bilen eller spårvagnen och gör nu till Frölundaborg.
Mm.
Hur lång tid tar det från dörr till dörr?
Jag brukar tajma rätt bra. Så att 35-40 minuter.
Ja, det är inte längre.
Nej,
utan... Det är ju som att åka halva Essingeleden i Stockholm.
Ja, okej. Okay. Mm. Plus att då har du liksom 10-12 minuter du sitter still i bilen på färjan.
Och kan gå igenom och fånga upp.
Kan liksom ställa om fokuset, det är det jag tycker är skönt. Jag är på väg in till träning, då lämnar du den delen och börjar rikta fokuset mot träning eller match eller vad det nu är. Och ska åt andra hållet, då ska man hem, då kan man liksom
okay.
släppa det fokuset och börja rikta om det till hemmaplan liksom. Så att det är en skön ventil. Och så är det ju 20 minuter att köra då liksom. Ja,
det. Det var inte, jag såg framför mig att det var längre tid då, men då är det ju...
Nej.
Alltså bor man på mindre ort så kan ju 35 minuter uppleva som ja. Jobbet, men i en storstad så kan jag tycka...
Nej, jag rör mig rätt bra tid där förhållandevis. Jag slipper de värsta köerna och det är klart, då kanske du lägger på en kvart ibland ja. Liksom, men överlag så går det väldigt bra.
Hur ofta går färgen då?
Ja, på dagen går den hela tiden, alltså varje kvart, rusning var tionde.
Okay.
På nätterna är det då en i timmen, så att ja. Då gäller det att tajma där. Då.
Jag tyckte jag läste någon gång att blir det långa matcher sudden death så missar du sista färjan hem.
Nej, det stämmer inte.
Okay.
Den,
typiskt media också.
Nej, den går dygnet runt.
Okay. Så att du kan alltid ta det hem.
Kan alltid ta mig hem. Sen har ju mamma och pappa, de har en lägenhet i stan, så att
okay.
jag tittar förbi där rätt ofta.
Ja. En annan sak som jag tycker du sticker ut lite med är att drar man iväg ett sms till dig, nu kanske det är mot mig att du inte vill svara, så kan det dröja 5 timmar innan man får svar.
Ja, men det...
Många som jag har att göra med får man blixtsnabba svar av. Och då sitter de med telefon i hand och är uppkopplade. Och jag är själv sånt. Så att säga. Men det har jag känt att jag tror att du lägger bort mobilen och är mer närvarande i de grupperingar som
det
är.
Ja, men det blir lite så framförallt. Dels har man långa dagar. Här, att man är här från 8:30 till 2 ibland eller vad det nu kan vara, 3:30 om det är försäsong. Så har du ett fönster där och du kanske rör dig i bil eller på väg hemåt, och kollar man av. Och sen som sagt när du kommer hem sen då hämtas det kids eller några träningar och man är hemma och är aktiv med dem på något sätt. Uh-huh. Så att det är klart att då ibland så... Då blir det liggandes och svara. Så att det är inte att man har 24/7 i
anträffbar. Men är det en styrka då? Om vi ska få till 19 med alla intryck och hälsa som finns. Är inte det ett hälsotips att lägga bort mobilen?
Jo, men det är det. Absolut. Och det är väl lite av valet varför jag inte är aktiv på sociala medier heller. Har aldrig varit. Jag känner att man är så påpassad och i det som det är med allting, med den bevakning som finns idag. Så det, jag tycker det är skönt att kunna släppa helt och bara vara vara med familj och vänner och liksom ha det livet liksom i lugn och ro, så att det inte är det här uppdateringar och grejer ditten och datten. Va? Mm.
Men du vill inte ta en bild på familjen på djurparken i sommar och lägga upp på Instagram? För att det är som lite roligt minne? Eller hur?
Nej, vi tar ju våra egna bilder och har det som minne. Jag har liksom ingen behov av...
Har frugan Instagram och sådär?
Nej, hon har väl lite kanske via Facebook kanske med jobb och sådär för att just sprida om det är någon jobbgrejer sådär. Men ingen med familj och så är det inget som
Jag tycker att det är en styrka. Jag gillar de som orkar och kan och vill stå emot det, så att säga. För det är lätt att bli uppäten och allting.
Ja, men det är mycket. Det är ett hårt tryck och man kan ju bara tänka sig när du är aktiv. Det är klart att det är en hel del ryggdunk, men det är nog en hel del åt andra hållet också beroende på hur det går och hur du presterar och sådär. Så att det räcker och man får nys om saker och ting ändå. Så att jag tycker det är skönt att hålla det på distans. Liksom.
Vem är kungen av sociala medier i omklädningsrummet i Frölunda här? Vem är det som vet allt och har koll på det?
Ja du, i och med att jag själv inte är aktiv så är det ju svårt att säga vem som är drivande där, om jag ska vara ärlig. Det känns som de flesta har ju något form av konto och är liksom aktiva där. Så att... Det är fel gubbe att fråga om jag ska vara ärlig.
Du har inte noterat att det är någon som alltid går och tar selfies och lägger ut och så? Eller?
Nej, inte om jag ska vara ärlig faktiskt. Utan jag tror det är ganska jämnt där. Oklart vem som har ledartröjan om jag ska vara ärlig där.
Mm. Vi får lyssna med de yngre på det här laget.
Får göra det.
Ditt kontrakt går ut efter säsongen.
Mm.
Hur ser du på framtiden?
Just nu tycker jag det är otroligt kul fortfarande att spela, träna. Jag är beredd liksom att betala priset på något sätt för att liksom vara på den här nivån. För någonstans det är uppoffringar, både för en själv, att du liksom är beredd att göra det. Och sen familj också, att de vet vad det innebär. Så att ett år, det är klart, mycket kan hända, men... som det känns nu så är det svårt att se att det skulle vara slutet. Men det är liksom, det är saker och ting som kan hända under resans gång. Men jag tycker fortfarande det är kul som sagt att ha driv på att vinna mer och få uppleva de här stunderna. Så att vi får se här under hösten. Vi kommer att ha en dialog och, med klubben och sådär hur vi ser på framtiden här.
Jag pratade med Fred Sjöström i morse inför den här podden och han sa att de bestämmer sig Joel, eller känner Joel att han vill lägga ner den tid som behövs och har hungern, att det finns i järnbalken här, att jag vill vinna. Då vill de väl förlänga med dig vilken dag i veckan så att säga. Så att jag tror pucken eller bollen ligger just dig lite om du känner att nej, men jag är så påslagen fortfarande. Mm. Hur gör man för att, eller varför vill du fortfarande spela hockey om man säger så? Vad är det som gör? Du har ju vunnit allt som vi pratar om. Men och du kan lägga ner tid och ha familjen på en ön. Vad är det som gör att det är så kul att åka hit idag på en torsdag och träna och så med matchen morgon mot gräs och så vidare? Ja. Förklara kärleken till hockey.
Det är klart att det har blivit ens liv. Men jag menar, när man som 5-6-åring börjar drömma om att få spela hockey och redan i den åldern faktiskt drömma om att spela i Frölunda och få leva sin dröm på något sätt, det är ju få förunnat självklart. Det är ett privilegiet liv alltså att få hålla på med hockey liksom på heltid och få träna, jag gillar ju träna och tävla, det är ju det som driver någonstans och vinna matcher, träna och kanske vinna något på träning, alltså det är det här som triggar och det är väl det som är lite ens hur blir det sen när man inte har den här tävlingsmomentet i sin vardag,
är du inte blir utmanad på något sätt?
Ja, men det är ju det som har drivit en hela, alltså sen liten, alltså det är ju det är det som är grunden för hela min karriär eller sättet jag är på. Det är att jag vet vad jag vill och det drivet som finns där.
Har du jobbat någon gång? Alltså, har du känt på civila världen någon gång?
Hade en hel del sommarjobb faktiskt. 15, 16, 17 där. Prova på allt från plocka jordgubbar till...
Men då kan man ju tävla där, den som plockar mest.
Ja, det är sant, det är sant. Jag diskade på någon restaurang och klippte en del gräsmattor och sådär. Strandstädare i Båstad, så att man har ändå fått slita lite.
Ja. Jag tänkte på, naturliga följdfrågan är det, vad vill du göra när det är över?
Nej, men faktum är att jag hade ju nog mer funderingar kring det när jag kanske var runt 30-32 liksom, att shit, nu börjar det närma sig att nu ska jag börja bygga för framtiden här och liten datten. Men det har liksom försvunnit mer och mer, alltså sista åren, att jag vill hålla fokus här och nu på det jag gör, på hockeyn. Alltså det krävs så mycket idag för att liksom vara på den här nivån, vad man ska stoppa in. Och jag vill inte ta något fokus av det och liksom börja fokusera på något annat, vad som kommer sen. Dels som det ska vara utbildning och dels vad jag ska göra. Det känns, jag funkar så, det känns som att jag börjar fasa ut mig själv för tidigt. Så jag känner mer att jag vill hålla gasen på, eller foten på gaspedalen här hela vägen ut som hockeyspelare. Och så tar jag den andra delen sen. I och med att jag prioriterar dels den delen men även familjelivet. Liksom att jag vill inte ta något av de två världarna som det är nu, utan jag vill liksom fokus på de två.
Det är nog klokt. Du borde ju vara bra lagkapten det är 10:e säsongen, det är 11:e säsongen i Frölunda. Du borde ju kunna tillföra någonting på ledarskapssidan. Alltså att kunna...
Det är klart att ledarskap har alltid varit intressant och blivit något man funderar kring. Hur det verkligen fungerar och relationer med människor och sådär. Det är klart att det är saker du snappar upp hela tiden. Lär dig saker varje år, varje dag på något sätt. Och sen vad det landar i, det får man ju se. Men det är klart att man...
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. and UnitedHealthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Man har ju lärt sig saker under året just när det kommer till de sakerna. Och det är väl något man kanske vill ta tillvara på något sätt.
Det kommer säkert lösa sig för dig efter karriären. Vi ska gå in på Frölunda, laget. Första frågan om Frölunda hockey, det är varför nu med lite distans vann ni SM-guld i våras?
Vi gjorde en resa. Vi var inte bäst när säsongen startade. Men vi var det när det slutade. Den resan vi gjorde, att vi fick in några bra värvningar under resans gång som liksom det fick då klicka, och vi har ju kommit tillbaka till den här CHL-finalen som liksom någon form av brytpunkt. Vi svajade en hel del fram till dess, både hemma och borta. Gick in och gjorde en väldigt skarp insats och fick vinna en titel och verkligen fira tillsammans och njuta av det. Och på något sätt vi växte samman där som grupp och lag. Vi blev skarpare i sakerna vi gjorde efter det på något sätt.
Ni förlorade knappt någon match efter det, känns det
så? Jag tror vi hade 17 raka hemmasegrar. Okay. Från den och framåt. Och det blev på något sätt tydligt hur vi ville agera, vilka krav vi kunde ställa och sådär. Så att det är ju en resa, en säsong, det är en lång resa liksom. Man vill ju köra den vägen att du hela tiden blir bättre. Och den känslan vi skapar då som lag, den var väldigt stark. Alltså, det är inte många gånger man känt det, hur vi växte samman. Alltså.
Hur känner man sånt? För det säger många, vi kom samman som grupp och så tillsammans gjorde vi, men är det en speciell stämning i ett omklädningsrum eller blir det ett speciellt prat eller hur det där växt samman?
Nej, men jag tror att dels har det mycket med rollacceptans. Alltså det är ju i ett lag en positionering under en säsong, vilka som spelar, hur mycket man spelar. Och det är ju inte bara för att ett lag sitter på pappret i augusti, så det är ju en ständig kamp lite i laget också, hur man, mycket man spelar och hur man presterar som lag. Men jag tror när man väl landar i okej, nu är det här som gäller och man accepterar om man spelar 4 minuter eller 24 liksom. Och du sätter laget först hela tiden, det finns ingen annan agenda utan laget är, alltså du gör allt för ditt lag ska vinna matcherna. Och det kan ta lång tid och ibland känner man att det läcker någonstans. Så att det låter lättare än vad det egentligen är, tror jag, att komma dit. Att du får alla i hela laget och verkligen bara connecta för lagets bästa. Liksom. Mm.
Kan det vara så att någon går i tjur i omklädningsrummet och då har man inte riktigt fått ihop gruppen?
Nej, men så är det. Det är klart att man ska vara besviken om man inte spelar eller ditten och datten. Men man kommer ner till att ska man gå hela vägen och vinna så kan du inte ha någon läckage. Liksom, att någon liksom går och funderar, jag spelar mer powerplay eller jag vill ha mer minuter. Och du gör kanske inte de grejerna på isen liksom, som man har sagt ordentligt, utan det slarvas lite. Så att jag tror det var väl det man kände, att strukturellt så blev vi mycket skarpare hur vi spelar tillsammans där ute.
Om vi ska kika lite på lagbygget inför kommande säsong, jag vill påstå att ni inte har allt för stora tapp då, speciellt inte på forwardsidan. Ni har tappat Che Genoway och Sigalé, det var ju två duktiga backar. Och så har ni tappat bröderna Westerholm och eventuellt då Samuel Fagemo då, som vi inte vet om han ska spela NHL eller inte. Vilket tycker du är tyngsta tappet? Vilken spelare som du känner, nej, det där, honom skulle vi haft kvar?
Det blir ju så här klassiskt först då, att alla, de var ju så olika, klart bröderna var ju mer lika varandra, men att de bidrog på så många olika sätt. Genoway blev väldigt spetsspelare med sin skridskåkning och attackspel, särskilt i slutspelet, och bröderna med sitt give and go-spel. Men Sigalero som hade varit här några år var ju verkligen en ledare där bak. Han var viktig för importen också, kanske få ihop dem på ett bra sätt.
Han var lite ledare, alfahanare.
Ja, men lite så, absolut. Så att sen spelmässigt så var det ju liksom, bidrog de
på sitt sätt
allihopa på fantastiskt bra sätt. Så att de kommer ju kännas tappen på sitt sätt. Mm. Men Sigalev var väl kanske lite mer ledarroll också.
Jag blev lite förvånad när Frölunda släppte honom till Brynäs. Är du som lagkapten, har varit med länge, är du lite inblandad i lagbygg? Kan de rådfråga dig?
Rådfråga gör de ju sällan om jag ska väl, utan det är väl mer att det kan vara på gång eller hur saker och ting, om det är något som drar ut på tiden, och så kan man få lite hint om det, hur läget är eller sådär, va? Så att jag har koll lite på hur vindarna blåser och så sätt. Så att det är klart att jag vet att de försökte och ville ha kvar han. Sen vet inte jag vad Brynäs erbjöd där när de tappade Gandes från också och liksom ville ha en
riktig pjäs.
Ja.
Tyckte han var extremt duktig i slutspelet, Sigalev, så att säga. Så
det var... Ja, nej, men han var en spelare att luta sig mot och stod för någonting där. Så att det är klart att det är ett tapp, helt klart.
På värvningssidan så har ni värvat en ny målvakt från Luleå, Niklas Rubin, och så en intressant back från Färjestad som har lite tuffare där, Theodor Lennström, och sen har vi en ung back från Nordamerika, Julius Bergman, som kommer hem. Han har sett väldigt fin ut, träffade jag då Stefan Larsson sa att han kommer spela landslaget i nästa säsongen. Sen har vi fått hem ikonerna, kan man kalla det för, Johan Sundström och Niklas Lasu, plus ännu en kandensare från Jokerit och Carl Stollery på backsidan. Mm. Vem av de här spelarna tror du kan liksom bli en wow-upplevelse den här säsongen?
Ja, men jag är grymt imponerad av alla. Vissa hade man ju koll på, man säger Sundström och Lasu, samtidigt som de vill ju flytta fram sina positioner. Men sån som Rubin då, Niklas hade mindre koll på, det är klart att han har stått matcher, men inte lika många, men han har kommit hit och bra fysisk form och tävlar verkligen om speltid här mot Mattsson, så det känns väldigt bra, två så pass bra målvakter. Och sen backen också, man har ju inte studerat dem i detalj innan, utan det är ju på nära håll här nu, och det, nej, de har kvaliteter som sticker ut åt båda håll liksom. Lennström har ju väldigt härlig skridskåkning alltså. Mm. Och bra aktiv på blå linjen och sådär. Så att, det finns mycket intressant.
Carl Stollery, jag har ingen aning om honom. Vad är han bra på när du möter honom i försvarszon så att säga? Hur är han tuff att ta sig?
Ja, han är fullsam på röran. Stark i närkampsspel. Inte så stor, men väldigt rörlig på skridskorna. Liksom bra balans. Så att, känns väldigt användbar back. Så att, det ser väldigt bra ut, och det är plus åt Sjöström och Björn där också som har gjort väldigt bra flera år tycker jag, och fått hit rätt typ av spelare som har liksom passat bra.
Jag tror att de är noggranna sin scoutning.
Ja.
Lasu och Sundström behöver du inte göra. De är ju liksom göteborgare och känner allting här, men hur gör du sån som Stollery? Hur hjälper du till som lagkapten för att han ska komma in i stan, miljön, du har ju språkförbistring och så vidare. Hur kan du hjälpa till där?
Nej, men det, man har försöker klart snacka kort vid tillfällen och sådär, och sen det är klart, det är en process att han får känna att han kommer in i saker och ting, och vi har redan amerikaner kan läsa det laget som är Ryan har det här i många år, Gormley och...
Är det så klassiskt att transatlanterna hänger ihop? Är det så?
Nej, men det känns väldigt uppblandat och bra, men det är klart att de får lite extra support om det är någon som har varit här många år och vet hur saker och ting fungerar. Och de har själv sagt att det finns en tydlig struktur, både hur vi tränar, spelar, hur vi vill ha saker. Så att det underlättar som ny spelare att komma in, tror jag. Och liksom att så här gör vi här. Det är liksom inga frågetecken. Och är det så finns man där om det skulle vara något.
Ja, precis.
Och det har man ju sagt till honom också.
Har ni någon klassiker på sommaren eller nu augusti? Har ni någon, bjuder du över hela laget på grillkväll på ön? Eller har ni någonting som alltid funkar som gör att det blir trevligt i laget?
Ja, men det är också viktiga grejer. Att, dels hade vi ju träningsläger i Turkiet och innan sommaren. Då var inte alla med dock.
Okay.
Men då var vi ju där hela gänget i 8 dagar.
Okej. Okay.
Så att superbra och liksom lära känna. Nej, det var mer fokus på träning. Okay. Så att vi fick någon dag ledigt och bada lite.
Var det inte varmt och varför åkte ni dit?
Alltså? Ja, nej, det var en stor sponsor där, Turkish Airlines där, som hade löst någon bra resa. Men sen stod ju vi för boende och grejer där nere på. Det var en väldigt fin träningsanläggning. Då.
Hade ni familjer?
Nej, det var ren tränings. Aha. Så att det var hårdkörning där nere.
Okej. Okay.
Men det var lyckat, och lär man ju känna de nya och sådär. Sen hade jag några hemma när vi var ute, och vår första träning i år var ju ute på Öcker och där jag bor då.
Okay.
Så att det var lite öppet hus där, de som hade tid kom förbi på en lite grill. Men annars är det små grejer under året där man försöker få ihop gänget och bara slappna av och vara sig själva. Det är en jätteviktig del.
Julius Bergman då, han har ju varit borta nästan 3 år borta i Nordamerika. Beskriv honom som person och som hockeyspelare.
Ja, men en glad, positiv. Det är liksom inga problem. Rejäl i sitt närkampsspel tycker jag. Det märks att han har varit där borta också. Det är bra att få stopp i situationer. Bra med blicken uppe också, kan göra spel. Men just den fysiska närvaron tror jag är... Det är bra också att vi adderar det.
5 säsonger, jag ska rätta mig. 5 säsonger var det i Nordamerika.
Ja, just det. Nej, så att det är positiv, glad kille, helt klart.
Ja.
Och klart det är mycket nytt för honom också. Men han var ju här i några år i nålagen där också. Och nosade lite på A-laget där också.
Mm. Mm.
Så att det är ett nygammalt ansikte.
Du, tycker du att den här upplagan av Frölunda 2019-20 är bättre än fjolårets?
Vi är inte det nu.
Nej.
Ofta har man ju en tanke att man vill börja där man avslutar, men så enkelt är det ju inte, utan det vi skapar och det vi presterar liksom i april-maj, där är vi absolut inte nu, men samtidigt så tror jag att vi kan bli minst lika bra. Jag tror vi kan bli bättre. Dels med de lärdomarna vi drog själva, vi som är kvar. Och så addera det med de nya här, så finns förutsättningar att prestera riktigt bra. Och det kommer behövas om vi ska vinna. Alltså det spelet vi vann på i fjol, det vinner man inte på i år. Liksom, utan det går ju framåt hela tiden och man får liksom skruva i detaljer och allting.
Mm. Är du hockeynörd? Alltså, om jag frågar dig exempelvis, vilka tror du kommer topp 4 i SHL? Har du sån koll på vad Luleå...
Nej.
Växjö och sådär.
Nej, utan vissa har ju stenkoll, dels på andra lag, på situationer, gamla matcher och sådär. Jag vet inte vad jag har något annat fokus där. Jag vet inte, jag ser ofta till helheten här i Frölunda och lite hur vi presterar och sådär, men andra lag, andra spelare, det är liksom sämre.
Okay.
Sämre att fråga mig där.
Just det, men pratar man i laget och vilka som är bäst eller något sånt där liksom. Eller är det supporter och media som håller på med sånt?
Där brukar ju ni hitta
tippa
bra till höger och vänster, och det är klart att de här matcherna inledningsvis när man känner på olika lag, då får en förhandsvisning hur man ligger till. Så att, men det är ju först liksom, det är ju klassiskt 10-12 matcher in i serien och verkligen ser lite vad lag står och sådär. Så att och där lärde vi oss mycket i fjol, att det händer mycket under året. Både med spelare in och ut, men även hur du presterar liksom, som lag. Så att...
Och det är ju det, kan jag berätta som du inte vet. Och så, de flesta tippar ju i alla fall topp 3. Att det kanske är ni, Luleå, Färjestad, Växjö och Djurgården. Så att säga, att det är de lagen som på något sätt är en bred tanke att de här kommer göra upp om Lumat.
Mm.
Det är svårt att försvara ett guld. Varför är det också?
Nej, men om man ser förra gången vi vann så hade vi nog rätt mycket mer tapp, har jag för mig, på spelare. Det är väl när du går bra som lag så är det ofta att det försvinner kanske mer spelare. Så att det känns, det är klart vi har tappat väldigt bra spelare nu med, men känslan är ändå god att stommen är kvar och vi har adderat väldigt många bra nya spelare. Men det är klart, det är svårt att förklara varför det inte händer så ofta.
Blir man lite mätt efter en guld? Blir man lite mer lutas tillbaka?
Jag vill inte tro det. De gångerna man har vunnit så det är inget man reflekterar över. Utan det är ju mer att man vill ju dit igen. Man vill vinna igen. Och uppleva det här liksom. Så att det är svårt att svara på. Om det är det eller andra lag som liksom jagar en på ett annat sätt. Eller, ja.
Men du får se till att Frölunda har ju aldrig försvarat ett guld någon gång. De har ju vunnit flera gånger men de har aldrig lyckats försvara det. Så att då kan det ju bli lite unika. När man får experter kolla på ett lag så säger de att wow, vilken centersida ni har. Håller du med om det? Att det här är en av de bättre centersidor som Frölunda har haft i de åren?
Jag tycker det känns väldigt bra. Det måste jag säga. Och dessutom att vi har fler spelare som kan spela center. Vissa säsonger så känns det tunnare att någon är skadad, någon är sjuk och så har vem ska vi sätta i mitten. För det är ett lite annat typ av spel än att spela på kant.
Också.
Ja, hur du jobbar med backar och liksom hur man ligger i banan. Men nu har vi ju spelare nästan i varje femma som kan gå in och spela center också om den ordinarie centern är borta. Så att det känns som en oerhört styrka.
Går både Lasse och Golasus som center också?
Lasse, center, Sundström och så har vi ju Jakob då, Petersson som kom i fjol här och gjorde det kanon. Men vi har ju Max att spela centern och matcher. Hjalmar,
Mustonen har gått som center.
Mustonen, Hjalmarsson har spelat. Patrik Karlsson har spelat. Så att det finns liksom alternativ om man skulle vilja ha det. Så att det är väldigt positivt.
Med de kommande säsongen, man säger att det kommer bli en ganska jämn säsong. Nu har inte stenkoll på de andra lagen, då förstår jag här. Men jag håller med om det, att SHL är inte lika förutsägbar som det var.
Absolut, och det såg man i fjol, hur tajt det var.
Vad slutade ni i fjol?
Ja, du ser minnet.
Tabellnörden Lundqvist här.
Trea,
okej. Okay.
Kan man gjort det?
Vi får säkert folk kommer rätta oss efter. Får ni inte koll på?
Nej, men det är ju det som är utmaningen. Och liksom, de sämre perioderna måste vara korta. Alltså kommer du in i svackor och liksom förlorar matcher då, utan ska du vara topplag då måste du ligga där uppe och liksom dra ner de här svackorna så att de är så korta som möjligt. Det är oerhört jämnt och alla kommer ju slå alla, så är det ju.
Du, finalspelet vart ju roligt mot Djurgården där, två publiklag, två största städerna i Sverige som gjorde upp det. Och så var det lite roligt med de här domarmickarna som kom ut där. Jag vet inte, nu håller inte du på sociala medier, men det vart ju en viral succé när en Djurgårdsspelare frågade domaren: Joel, bestämmer han i svensk hockey? Har du sett det klart?
Ja, men den här Djurgårdsspelaren så känner ju han väldigt väl, så att det är klart att han...
Var det Dick eller Josefsson?
Nej, det var Dick.
Det var Dick ändå.
det är ju lite kött på isen och sen om det ska ut eller inte, det... Jag vet inte, det blir en väldigt stor grej av det liksom.
Okej, okay. Men vilken sida står du på? Att nej, stäng igen domarmickarna för att det är bättre att vi får liksom sköta lite internt. För att om allmänheten hör grejer så kanske det missförstås.
Ja, men det är precis. Det blir lite, vad drar man gränsen, vad man lägger ut? För att en sån grej, det är klart det blir stora proportioner. Och folk, vissa tycker det är roligt, vissa tycker det är pajas. Så att det liksom... Jag förstår om det är regeltolkningar eller någonting, hur man kommunicerar, men liksom när det är lite annat snack så där, att det ska ut, det är jag mer tveksam till.
Men är inte det här, Dick säger väl så här för att trycka på domarna, för att de ska nästa gång om det är 50-50 läge kanske välja att ge Djurgården en fördel, är inte det som är...
Jo, det är klart han vill påverka och han är ju en sån som spelare som gärna ligger på gränsen och vill på domarna och vill påverka så mycket han kan. Det gör väl jag vid tillfälle också utan kanske att tänka på det, men jag kanske inte säger de sakerna. Men det är ju hela tiden en balansgång där och sköter det på ett bra sätt så att det inte går över, slår över och du får domarna emot dig liksom.
Mm. Hur gör man, du kanske inte släpper de tipsen, hur gör man när man pratar med domarna för att det ska bli ett bra samtal och man känner att domarna på något sätt har, köper vad man säger?
Du ska djupandas tre gånger tror jag.
Okay,
jag, jag glömmer ofta då, kanske ta bara ett andetag. Inte lika bra, utan är du lugn, balanserad så, så går det ofta bra. Det är väl när du kommer från ett byte där du är trött, adrenalin på slag och det är något du inte riktigt håller med om, då blir det inte lika konstruktivt och bra.
Nej.
Domarna reagerar på sitt sätt och liksom vill inte diskutera. Och det kan man ju ta vissa gånger om man är för eldig då.
Mm.
Sen, men det är den absolut viktigaste egenskapen tycker jag som bra domare, det är hur man kommunicerar på isen.
Vem tycker du bäst bland domarna att prata med?
Ja, det är Nord, tror jag.
Det är Nord?
Ja.
Mm. Jag har fått guldpipa några år också. Mm. Så att,
Nej, men misstag gör alla och det måste vi spela. Det är oerhört svårt för domarna. Det måste man får respektera det. Att det liksom, spelet går fort och de ska ta snabba beslut. Så man får liksom vara med på att misstag händer. Det är mer hur man kommunicerar och liksom öppen i sin dialog. Sen som jag sa, det är ju bra om vi spelare andas några gånger innan man åker fram till en domare. Då. Mm.
Och varför åker man fram till en domare? För att så länge som jag har sett hockey, ja, det har kanske hänt någon gång man ska vara ärlig. Men det, att ändra ett domslut är ju omöjligt.
Mm.
Vad vill man veta? Eller, vad är det, eller är det här spelet att nästa gång så tror man att domarna som har känslor med människor kanske, om man får kontakt med någon, att man blir lite, aja men nu.
Ja, nej, men ofta är det ju liksom att få en förståelse varför de, men det är ju precis som du säger, det är inte att de tar tillbaka en utvisning, det är väl någon gång det händer eller att de snackar ihop sig, men det är väl mer när det är liksom tveksamma situationer och man ser att de själva har inte riktigt kanske 100 uppfattning om vad som hände eller, och då vill man ju ha en dialog där och liksom konfrontera hur de tänker, resonera vid vissa beslut som man kanske inte själv håller med om alla gånger.
Och sen åker man tillbaka till båset och försöker förmedla det här. Så.
Ja, och just som jag sa, kan man då kommunicera på ett bra sätt så minskar ju de här missförstånden och aggressionerna liksom från båda håll. Så att, men som sagt, det är inget lätt jobb och det glömmer man av ibland i striden sätta.
Men det är också en del av showen kan jag tycka, att du vet när du glider in på hovet och så åker du fram till domaren och pratar, du vet ju om att det är ju, det är några som kommer bua på läktaren. Mm. Jag kan tycka att det är en del av charmen också. Att
jo, men så är det ju. Det är, jag menar, hemmalag och, de har ju en förmåga att sätta press på domare. Och det är klart, det är bara för vem som helst att tänka sig själv och känna det trycket i en arena och åka ut och ta de här viktiga besluten. Så det är klart, alla klarar inte av det.
Nej.
Och vara elitdomare. Så att, det. Men som sagt, det tillhör spelet och det ska ju vara mycket känslor åt båda håll. Så att, det är det vi vill ha.
Känner du att du har en fördel när du pratar med domarna för att du är Joel Lundqvist?
Absolut inte. Som jag sa, har jag inte andats de här tre djupa. Då
gör du inget bra jobb.
Då är det snarare tvärtom, tror jag, vissa gånger. Så att, det är ju min uppfattning. Sen har ju Dick en annan.
Du, vi har poddat en timme ungefär. Tanken med podden börjar bli tjatig, det är att man ska springa ungefär en mil och så ska man lyssna på den här podden, att det ska ungefär vara samma tidsintervall. Vad springer du milen på?
Det var länge sedan vi gjorde det. Jag har inte gjort det många gånger i karriär.
Du springer inte på sommaren på en kväll?
Nej, utan då går jag ut och kör korta, tuffa intervaller.
Okay.
Jag går nästan aldrig ut och löper så här.
Intervaller, det som är så tråkigt.
Det är det som ger något när du ligger nära VO2-max-pulsen där. Inte det här nötandet, utan vi måste liksom upp och verkligen slita för det. Så jag kör mycket backe och sånt på somrarna då. Så att,
du borde ticka in på 43, 44 kanske minuter?
Oklart faktiskt om man ska vara ärlig, men kanske.
Ja, just det. Rolig podd, Joel. Jag brukar alltid avsluta också med att ställa en djupare fråga. Och det är att, vad är det tuffaste du har varit med om i ditt liv?
Alltså, bortser man från hockeyn så finns det ju större saker. Och det är klart att Det är två grejer som sticker ut om man ska välja. Det är ju dels min egen far som gick igenom en tuff operation 2007. Och med komplikationer på olika sätt som förändrade hans liv och vårat liv liksom. Men han lever liksom. Och det är man tacksam för. Och sen svärfar då som gick bort i sjukdom då. Och det är också, vad är det, 15 år sedan någonting.
Okej, okay. Så det var nästan under några år där som det var två tuffa smällar för.
Ja, det är klart att det är två grejer som det är tufft och det är mycket sånt som händer runt omkring en liksom i livet med folk man känner eller det händer saker och sådär. Så att det är klart, då blir ju hockeyn inte alls lika viktig.
Nej, jag var i HVR och tog mig upp Stefan Liv att jag påverkade. Det var Johan Hult jag pratade med där. Men hur de här smällarna i ditt liv, hur förändrar det dig som människa och även som hockeyspelare?
Nej, jag tror mer som människa att hockeyn, det är klart det är det bästa man vet att utöva liksom, det är ens dröm, samt som att nära och kära och familj, det är det viktigaste. Mår inte de bra eller det fungerar, så mår man inte bra själv, då är det svårt att prestera och vara en bra hockeyspelare. Så att det är liksom, någonstans är det ju den änden du börjar. Mår du bra själv, då presterar du bättre. Så att det är klart att familj och omgivning är det klart viktigaste. Och den förståelsen, det är klart när man är ung så är det kanske svårare att ha den, men ju äldre man blir och familj och sådär, så är det klart att du får den insikten på ett helt annat sätt än när man är ung och inte tänker alls i de banorna kanske.
Det är sunda ord och de tycker jag ska få avsluta det här. Tack för att jag fick prata med dig, Joel.
Tack själv.